Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det var ju verkligen inte så att vi liksom gjorde någonting och hade i huvudet att det här skulle kunna orsaka x antal personers död. Sen är ju liksom en hantering av en sån här händelse är ju alltid full med osäkerheter. Mm. Men det är ju inte samma sak som man sitter där och liksom väger antal dödsfall med det ena eller det andra och sånt. Det handlar ju inte om det, utan man, hela tiden går man ju mot det som vi hyfsat samvete kunde säga att det här är det mest effektiva vi kan göra just nu.
Själv beskrev han sig nog inte som en doldis före coronapandemin, men hur som helst, våren 2020 blev Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell något Sverige ibland säger sakna. En landsfader. Eller åtminstone en fast punkt i tillvaron där han dök upp på de dagliga presskonferenserna om läget i landet. Men som landsfäder och mödrar brukar ha det blev han också extremt ifrågasatt. Nu har han samlat sina tankar om coronastrategin men också livet innan dess i en bok, Tankar efter en pandemi, och pallrat sig till Värvets högkvarter i Gamla stan. Här är Värvet 608 med före detta statsepidemiologen Anders Tegnell.
Jag tänker att vi ska ta oss liksom lite tillbaka i tiden, för jag är så jävla nyfiken på det här. Nu har det visat sig, om jag har gjort min research rätt, att för det verkar ju liksom som att läkaryrket går i arv, och nu verkar det som att nu har du dragit igång det, men det kom inte till dig den vägen, så att säga.
Nej, det gjorde inte. Min far var ju agronom. Han var ju, och min farfar var folkskollärare, så att det liksom är den, sen det närmaste jag har en faster som är läkare, men det är liksom den enda i faster och morbror, hela den kretsen, som har någonting med hälso- och sjukvård att göra.
Mm. Och hur såg ditt liv ut när du kom fram till att det här kanske skulle vara något för dig? Du hade
Nej, men jag slutade i gymnasiet och sen gjorde jag lumpen och visste väl inte riktigt vad jag ville göra, så jag var ute och reste rätt mycket, men var väl ändå liksom helt inne på att jag skulle söka någon form av utbildning så småningom. Och sen sökte jag medicin och kom in, men då var jag ute och reste, så jag sa att nej, jag tackar nej då faktiskt.
Vad var det då?
Då var jag i USA.
Okay.
Mm. Så då, och sen sökt, men ja, jag tyckte väl ändå läkaryrket kände spännande, framförallt för att det var så flexibelt. Det fanns så mycket olika saker man kunde hålla på med. Och tänkte väl redan på då på att det fanns en internationell aspekt i det hela som jag verkligen gillade.
Men, och du verkar ju liksom ha haft ett jävla läshuvud. Det har liksom aldrig varit svårt för dig med skolan, eller?
Nej, jag har haft tur på det, så det var rätt lätt för mig. Och sen när jag gick 7-8-9 i Etiopien så hade jag ju en fantastisk lärare. Så jag kom ju hem till gymnasiet och började liksom, kunde bara sitta där längst bak och lyssna.
Aha,
och klara, okay. Liksom, jag låg lugnt ett halvår, ett år före alla andra. Så.
Smooth sailing.
Ja. Mm.
Men hur kommer det sig då, tror du? Vad är det som gör att du har lätt att lära dig?
Ja, jag vet inte. Jag menar, dels har jag rätt lätt för matte och siffror. Och det är väl liksom något. Det är liksom det där logiska tänkandet, så att säga, att det kommer man ju rätt långt med i väldigt många ämnen. Mm. Har jag alltid läst väldigt mycket. Min mamma tog oss med till biblioteket redan när vi var bara några 4-5 år gammal och sådär. Så jag är liksom väldigt bra på att läsa snabbt och fånga liksom det viktiga i en text. Mm.
Ja, precis. Ja, du hade läst ut hela biblioteket enligt din bok där. Alltså.
Ja, vi hade ju ett litet bibliotek i den byn som vi bodde bredvid. Så vi snabbt betade av liksom barn- och ungdomsböckerna, så jag fick fortsätta på vuxensidan.
Mm. Men alltså det här, ja, fan, jag tycker det är fascinerande att ha lätt för att studera. Ser du det i dina barn också?
Ja, det får jag nog säga. De har också haft turen att det inte har. Ja, att det har gått relativt lätt.
För då funderar jag ju liksom, om det inte fanns några läkare i din absoluta närhet, även om jag i och för sig tycker att den fastare, sa du.
Ja.
Det är ändå ganska tajt.
Jo, men hon var ju den enda av 10-15 i liksom den generationen. Och, mm. Sen okay. Har det ju blivit fler bland kusinerna.
Mm, ja, jag fattar. Mm. Nej, men för att jag tänker mig lite grann, om du hade så goda betyg som jag förstår det som, då kunde du liksom ha valt precis vad som helst, antar jag.
Ja, så var det ju.
Ja. Vilket år började du plugga?
Plugga medicin,
ja,
78.
78, och det blev Lund?
Det blev Lund.
Var det en självklarhet?
Ja, lite grann så var det ju. Jag ville ju inte vara kvar i Linköping, utan jag ville liksom komma någon annanstans. Och mycket av min familj fanns ju i Lund, eller i Skåne, runt om där. Så att det känns ganska naturligt att det blev Lund.
Ja, du hade ju, det här vet ju kanske inte folk, men du hade det här med din, för du har ju något slags dialekt, och du menar ju att dina R kommer liksom från tiden i Skåne, medan dina syskon lärde av sig mer om, så att säga. Men det var inte därför du valde just Lund?
Nej, du menar att slippa bli hånad för att man inte kan prata som folk? Nej,
exakt.
Så enkelt var det inte.
Nej, jag fattar. Hur var den tiden? Hur var studietiden?
Nej, men det var ju väldigt roligt. Jag trivdes väldigt bra i Lund. Mm. Det är en väldigt trevlig stad, en väldigt trevlig studentstad.
Ja, verkligen.
Ja, vi så småningom flyttade ju min blivande fru dit, och vi bodde i ett lite så här halvkollektivboende, lite grann i utkanten av Lund. Så vi hade det jättebra.
Nu, då förstår jag liksom att du, för visst var det så att du träffade henne i USA?
Mm.
Och, men var det på den resan när du tackade nej till? Ja, okej. Ja, jag fattar. Så, fast det verkar ha tagit tid för er att bli ihop.
Ja, sen bodde vi ju på olika ställen. Jag bodde ju också och jobbade ett tag i Holland och så innan vi bestämde oss för att det skulle bli Sverige.
Ja, okej. Okay. Mm. Du jobbade i Holland?
Ja.
Med?
Skogshuggare.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, just det, men det läste jag. Ja. Du är duktig på ved, får man förmoda då.
Ja, jag är duktig och duktig, men jag har på med det rätt
det mycket. Kanske inte kan vara. Hur svårt kan det vara? Kanske?
Ja, det kan vara betydligt svårare än du tror.
På vilka sätt?
Ja, men det är en materialsport också. Man ska ha rätt sorts yxor, och man liksom olika vedslag ska hanteras på lite olika sätt. Och så det, nej.
Kilar?
Precis.
Ska man kunna skita om?
Ja.
Ja, jag fattar. Jag tänker mig också, om man då har haft så lätt för studier, var läkare liksom ett högstatusyrke i dina ögon?
Jo, men det var det ju, får man ju ändå säga. Det var ju liksom ett av dem. På den tiden var det ju nog den studien som krävdes allra högst poäng för att komma in på.
Mm. Alltså, om jag har gjort matten rätt då, så i början på 80-talet någonstans så ska du ut på AT-tjänst och sådana grejer.
85.
Mm. Och hur var det?
Nej, men då hade vi bott tillsammans några år i Lund, och vi var väl liksom, tyckte väl att vintrarna i Lund och det hela, det var inte så där jätteskoj. Så då sökte jag AT i Östersund. Vi ville liksom testa riktiga vintrar och kunna ägna lite mer tid i skidåkning och sånt. Plus att Östersund hade ett gott rykte som AT-ort. Så att, då flyttade vi dit.
Mm. Vad lärde du dig under den tiden?
Ja, allt det här basala som man lär sig som läkare. Jag menar, den akademiska utbildningen är ju visserligen sådant att man tillbringar mycket tid på sjukhuset, så man är ju rätt hyfsad inne i rutiner och sånt redan under studietiden. Men sen är ju liksom det här praktiska, det är ju väldigt, läkaryrket är ju ganska mycket ett hantverk också på många sätt.
Mm.
Och det är det man lär sig under AT-tiden.
Men liksom, och när man är AT-läkare, nu är jag, förlåt om jag är oinsatt, men då har man ingen specialitet, det kommer sen eller?
Nej, precis. Mm. Då går man ju igenom, att nu är det ju lite annorlunda över tid, men då går man igenom de här stora specialiteterna för att få en ordentlig bredd i sitt yrkeskunnande. Men jag tror också lite grann för att man ska kunna testa hur det är att jobba på lite olika ställen. Så man jobbar i internmedicin, man jobbar på kirurgen, man är på psykiatrin, och dessutom var jag då ett halvår i öppenvården uppe i Strömsund i norra Värmland.
Okej. Okay. Och vad tyckte du om de här olika liksom, disciplinerna?
Nej, men jag var väl inte lagt åt kirurgiska hållet, absolut. Det var liksom inte min grej. Utan
är det där hänt, som jag?
Ja, ja, nej. Dessutom gillar jag nog mer utmaning i de här liksom andra bitarna, som är ju lite mer så här logiskt tänkande, lägga pussel och komma fram till grejer.
Mm.
Kirurgin är ju liksom mer rakt på, ska jag skära eller inte skära, om man nu ska ha lite sån.
Psykiatrin då?
Nej, och den fungerade inte speciellt bra. Det har ju rätt mycket med sånt att göra också. Att om man kommer till något ställe som, där man tycker att allting fungerar bra, så trivs man ju ofta rätt bra. Då har man också lite grann en tendens att stanna där.
Mm. Och liksom, vad var det som inte funkade med psyk?
Nej, men det blev väl, det var, rätt konstig psykiatri i Östersund. Man hade ju liksom slutna avdelningar och blandat med unga tjejer som kom in med hot om självmord och sånt. Ja, det var väldigt rörigt på många olika sätt under den tiden. Så det kändes som det var väldigt svårt som läkare att göra någon riktig nytta där.
Ja, just det. Den aspekten kan jag förstå, ja. Att det är... Men då kanske man föredrar de här binära grejerna där det är så här, antingen går bra eller inte, så att säga.
Ja, eller åtminstone lite grann mer där man känner att man har en tydlig roll. Det är inte riktigt, åtminstone var det inte då i psykiatrin. Alltså, och framförallt inte när man kom in som AT-läkare, så var det, nej, det var svårt att hitta sin plats, kändes det som.
Och sen blev det liksom ganska, redan under studietiden så söker du jobb utomlands eller?
Nej, utan det kom efteråt.
Okej. Alltså, berätta lite om den resan då, från AT-tjänst till att hamna i Laos.
Ja, sen hade vi bott några år på Östersund och vi kände väl att det var lite långt bort därifrån, släkt och vänner och sånt, så vi ville väl neråt landet till. Och då hade jag jobbat ett halvår i Kalmar på infektion och liksom bara tyckte att det var någon specialitet som skulle passa mig. Så vi liksom fortsätter med det. Och då slumpmässigt så skulle mina föräldrar flytta utomlands och fråga om inte vi ville ta hand om huset under den tiden de var borta. Och då ringde jag till infektion i Linköping och sa, ja, men du är hjärtligt välkommen hit. Så blev det. Så då hamnade vi i Linköping. Och där fick jag så småningom en sån här tjänst och blev, alltså en utbildningstjänst i infektion. Samtidigt så hade ju liksom både jag och min fru hade ju en bakgrund att vi hade bott utomlands, vi var väldigt intresserade av det, så vi hade ju hela tiden liksom gått och funderat på, ska vi inte försöka få ett sånt, eller jag då i första hand, som det var enklast med min bakgrund, försöka få ett sånt jobb så vi kan jobba utomlands ett tag. Och då sökte jag en sån här typ av tjänst på SIDA då när vi varit i Linköping några år. Och fick den. Och då blev det Laos.
För hon är psykolog?
Nej, min fru är arbetsterapeut från början. Men numera forskar i implementeringsforskning.
Vad gör man då?
Ja, man forskar på hur det fungerar att ta in nya metoder, bland annat i hälso- och sjukvård. Vilket är ett betydligt större problem än vad man kan tro ibland.
Det låter besläktat med det du gör ändå? Eller
ja, det finns en hel del kopplingar mellan sånt som jag har gjort och det som hon håller på med nu.
Och att börja då med infektion, var det liksom som att aha, ja men det är ju det här jag ska hålla på med?
Ja, det var det nog rätt mycket. Ja, det är en specialitet som handlar väldigt mycket om att lägga pussel och försöka förstå. Ja, vad bör man ta för prover, vad säger de, hur går vi vidare sen och sånt. Så det är liksom rätt mycket den typen av utmaning.
Och liksom, vad är det för tid, vad är det för sjukdomar, vad fick du hålla på med här i början?
Nej, men det var ju rätt mycket av de här klassiska infektionssjukdomarna som vi ser i Sverige då. Det är många människor med urinvägsinfektion och lunginflammationer och den typen. Men också liksom hyfsat många där man får liksom verkligen gräva i utredningen och försöka förstå vad det är som ligger bakom det här. Det finns ju kopplingar till olika reumatologiska sjukdomar. Det finns rätt mycket kopplingar till cancersjukdomar och sånt. Så man kan landa i rätt många olika saker när man börjar utreda någon som kommer in med feber.
Jag fattar. Jag fastnade för en grej liksom jag menar, under alla de här åren så har du väl ändå kontakt med patienter. Det har du väl i vadå, 15-20 år?
Ja.
För jag fastnade för en grej och jag vet inte om du tycker, men jag tyckte att jag kommer läsa högt nu lite ur din bok. Att ge patienter stöd var inte min starkaste sida. Som läkare lindade jag inte in saker eller sökte läsa av patienternas känslomässiga behov, för jag såg inte det som min roll utan lämnade det åt de anhöriga. Jag är lite fyrkantig och fungerar bäst med dem som vill ha raka besked. Jag är så nyfiken, vad tänker du när jag läser upp det här?
Nej, men jag menar det var ju så jag och Fanny pratade och det är ju sant som det är så att säga, men kanske inte riktigt så enkelt. Det är ju inte så att jag tror att jag hade dålig patientkontakt. Det var inte alls den feedback jag får från alla flesta patienter, utan liksom jag får väl ändå säga att jag var rätt uppskattad, mm. både av personal och patienter och sånt. Mm. För att jag var rätt rak och liksom försökte hitta vad är problemet, hur löser vi det på ett rakt sätt. Utan det var väl mer det här att det finns ju liksom olika patientgrupper som kanske mer behöver av det här omvårdnads, den biten. Mm. Och de kanske inte jag var bäst på, men de som jag liksom kom dit för att försöka hitta en orsak till sina besvär, att då fungerar vi väldigt bra tillsammans.
Mm. Ja, men det kan man väl också i och för sig uppskatta, tänka mig, alltså just rakheten istället för att, alltså det här har varit vidrigt med läkare som så här skulle linda in ett besked in i all evighet. Det känns som en sketch liksom. Men att vara lite fyrkantig och bara ge raka besked liksom, alltså är du inte en people person så att säga?
Jo, men det tycker jag nog verkligen att jag är. Jag har ju jobbat mycket med människor så att säga, både där, men sen har jag ju varit chef i många år och jobbar man ju jättemycket med människor. Och jag är både djupt intresserad och liksom ägnar rätt mycket tid åt att försöka förstå vad som driver människor på olika sätt. Och det gäller väl även patienterna i väldigt stor utsträckning. Och inte minst den personalen jag jobbat tillsammans med.
Men var du likadan där? Att inte läsa av de anställdas känslomässiga behovet?
Nej, men tvärtom skulle jag säga. Jag tror att det jag har fått tillbaka efteråt är att jag är väldigt uppskattad av personalen runt om mig som liksom en rak person och liksom enkel och liksom inte ställer onödiga krav, utan vi gjorde grejer tillsammans så att säga.
Mm. Var det liksom, för att, vi kan återkomma kanske till lite hur du har varit som chef, men när du har bytt jobb så att säga, att gå från läkare liksom och sen studera antar jag och sen hamna på myndighet, har du haft en plan?
Nej, det kan jag inte påstå, utan det har varit rätt mycket att jag har fått olika typer av erbjudanden och jag oftast tackar ja till nya spännande saker.
Mm. Och att liksom kliva av, för någonstans längs vägen så kliver du väl av läkaryrket då för att forska, eller?
Nej, utan jag klev ju av läkaryrket för att gå in i myndighetsvärlden så att säga.
Okay.
Det var ju liksom det steget jag tog.
Ja, jag fattar. Via forskningen lite?
Nej, forskningen hade jag ju börjat redan under min läkarperiod med och avslutade under min tid som myndighetsperson så att säga.
Ah, okay.
Eller avslutade, men jag har ju hållit på lite grann med den hela tiden. Men min doktorsavhandling, den är ju kopplad till mitt jobb på, inom sjukvården. Mm. Sen att jag avslutade den när jag jobbade på Smittskyddsinstitutet.
Och det här med att byta jobb då liksom, har du haft en rastlöshet eller har du liksom, eller har du mer kommit till dig?
Det har nog mer kommit till mig att jag har fått spännande erbjudanden på olika sätt och då gått vidare.
Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Du blev ju statsepidemiolog då, alltså för 11 år sedan nu, 10 år sedan, 2013. Vad fick dig att ta det jobbet?
Nej, men det var ju också så att jag kom ju tillbaka till det som heter Smittskyddsinstitutet från Socialstyrelsen när jag jobbat där tidigare. Mm. Och fick ju då egentligen redan från början del av det jobbet, kan man säga, genom den avdelningschefsjobb som jag fick, som ju handlade väldigt mycket om data och datahantering, epidemiologi och sånt. Men då var Annika Linde kvar och hade den positionen, så att säga. Och när hon sen gick i pension, då gick även den titeln över till mig, så att säga. Så det var liksom väldigt naturligt att jag skulle gå vidare åt det hållet, eftersom jag liksom var ändå den som var ansvarig för stora delar av epidemiologin på myndigheten.
Du var next in line.
Ja, precis. Mm.
Mm. Jag fattar. Hur var de där första 7 åren då, när du fick verka liksom lite i det tysta?
Nej, men det var ju inte så tyst som man kan tro. Nej. Vi hade ju liksom små och stora utbrott under alla de åren också. Så det var ju ett kontinuerligt arbete med samma typ av frågor, fast på en annan nivå.
Mm. Så att det är så du ser det, för att jag menar, det var väl ändå, det måste ju ha varit det fetaste jobb du hade haft dittills då, så att säga.
Ja, det var ju ett enormt roligt jobb, för det handlar ju väldigt, och det var ju också den vevan vi slog ihop Smittskyddsinstitutet med Folkhälsoinstitutet och bildade den här nya Folkhälsomyndigheten. Och min stora ambition var ju att få ihop de här två verksamheterna och se hur vi kan använda epidemiologin inom bägge de här områdena tillsammans, så hur vi kan liksom stärka oss genom att faktiskt använda våra statistiker och epidemiologer inte bara till det ena eller det andra, utan se hur vi kan stärka varandra. Och det var ju väldigt spännande att vara med om den resan och hur vi kunde utveckla den aspekten på det hela.
Mm. Ja, men då passar det kanske bra att fråga då, för att då antar jag att du fick ju testa alla möjliga sätt att vara chef på under den där perioden. Vad tyckte du var liksom, vad roligast med det där? Alltså att vara chef, och vad var svårast?
Nej, men det roligaste är väl liksom just det här att man får jobba ihop i team, att man jobbar med olika typer av människor och får liksom lära sig vilken relation ska vi ha? Så att säga, jag som chef och någon som är mellanchef under mig och sånt. Och alla är olika. Jag tycker det är rätt spännande att liksom försöka hitta hur hittar vi ett samarbete som fungerar bra för oss bägge två.
Mm. Är du duktig på att ge konstruktiv kritik?
Jag skulle egentligen fråga någon av mina anställda.
Okay.
Försök vara bra på det. Jag är väldigt medveten om behovet av det.
Mm.
Sen hur det uppfattas, det är alltid svårt att veta.
Ja, men nu ska jag inte linda in det. Det jag far efter är väl mer typ så här, om du märker att Kristoffer, fan, han har inte gjort många knop i år, du. Det är dags att han får en uppsträckning. Mm. Hade du lätt för den typen av liksom?
Ja, men jag tar ju den typen av konflikter. Jag tycker inte det är roligt. Det är liksom definitivt en av de tråkigaste aspekterna på att vara chef. Mm. Men jag tar ju de konflikterna. Det har jag ju gjort ett antal gånger genom åren. Nu har jag haft tur och liksom jobbat i verksamheten med personer där sånt är väldigt, väldigt ovanligt. Mm. Så det har ju aldrig varit någon som har dominerat min tillvaro.
Nej, det hade varit jävligt jobbigt, antar jag. Men nu har ju du liksom skrivit en bok som på något sätt summerar inte bara pandemin, men i stort så handlar det ju om det. Men ja, och utan att spoila själva boken då, alltså om vi säger att de första 7 åren var liksom lite uppvärmning för de sista 2, alltså 2020 till 2022, liksom, om du ser tillbaka på den resan de 2 åren, hur skulle du summera den tiden? Det är ju det du har gjort i bokform, jag vet.
Ja. Nej, men att det var ju en väldigt extrem period. Mm. På många, många olika sätt. Både liksom spännande i att det skapar ju väldigt... Jag lärde mig enormt mycket. Genom, inte minst genom kontakter med väldigt många olika delar av samhället på ett sätt som jag förmodar att man väldigt sällan får möjligheten att ha. Men förstås också liksom väldigt mycket jobb.
Ja, och att vara liksom, det kanske är svårt för dig att ha någon tanke om, men det faktum att du helt plötsligt är en så central figur i folks liv. Mm. Det har du ju pratat om tidigare, vet jag, liksom att ja, men det var så märkligt att de helt plötsligt visste vem du var, bara så, den grejen. Men det måste ju också ha varit en jävla omställning.
Ja, precis. Jag har ju ändå varit med i media då och då när det har hänt olika saker. Jag var ju faktiskt med i förra svininfluensapandemin också. Mm. Och större och mindre händelserna sedan dess. Men det här var ju första gången det blev så personligt. Vilket ju var jättekonstigt och jag kan fortfarande inte helt och hållet förstå varför. Mm. Även om man nu pratar om lägereld och behovet av någon trygg person och allt det där. Men att det skulle drabba just mig.
Mm. Ja, men det gjorde det ju verkligen. Även om det inte bara var du. Vi hade ju Corona Bay också och så vidare. Mm. Men, nej, men det var ju väldigt mycket. Och det liksom, då kanske man kan säga, för att liksom få ihop det här med kronologin och med din bok. Så här. Nu har du varit ute och pratat lite om den här redan och får göra det även idag. Så här. Vad skulle du säga att du får för frågor om boken?
Ja, men dels rätt mycket det här hur jag upplevde det själv, så att säga. Mm. De frågorna kommer ju rätt mycket tillbaka. Och sen blir det också, vilket jag tycker är bra, rätt mycket diskussion om vad ska vi göra nu, så att säga. Varför har vi så lätt att glömma sådana här saker? Vad finns det liksom i det mänskliga som gör att vi hela tiden har behov av att gå vidare och inte liksom stanna upp och försöka fundera på vad lärde vi oss egentligen?
Mm. Ja, men när jag läser din bok, men det är ju också att återuppleva ett trauma på sätt och vis.
Mm. Jo, men det är ju trauma på många olika sätt. Det kanske inte var så mycket trauma för mig personligen, men det var ju definitivt ett samhällstrauma på många olika sätt. Nej, men därför var det väldigt spännande att jobba tillsammans med Fanny, för att hon hjälpte mig liksom att få ihop det här och se det som en helhet på ett sätt som jag nog inte hade gjort annars.
Ja, men det måste ha varit, det står någonstans i boken att det är över 100 intervjuer med dig. Det är väldigt många intervjuer.
Ja, jag tror att Fanny så att vi klockade 200 timmar och sånt.
Mm. Och sen då också att nu är den ju, ska sägas, ditt perspektiv, va? Mm. Så att det är liksom inte så, det är inte den definitiva.
Nej, men jag tycker det är viktigt, för att jag menar, vi alla levde vi ju genom pandemin under olika förutsättningar på olika sätt. Jag tror att vad vi behöver är ju faktiskt de här olika historierna. Det kommer aldrig att kunna finnas en samlad historia, för att det har varit så olika för så många olika. Och det var ju också väldigt mycket inriktning på det här, att det här skulle vara ur mitt perspektiv, så att säga.
Mm. Gissningsvis, det var inte din idé att skriva bok?
Nej, det kom ju rätt mycket förslag om många olika som gärna ville skriva min bok åt mig eller skriva min bok med mig eller så. Mm. Så det slutade med att jag gick till några kompisar som är lite grann i bokbranschen och hörde med dem. För jag, då började jag väl ändå känna att det skulle kännas rätt bra att liksom kunna lämna min historia efter mig. Mm. Och det var då liksom det här förlaget Natur och Kultur dök upp och de hade ju också då Fanny på tråden. Och det kändes ju väldigt bra som hon hade skrivit en bok tillsammans med Rosling tidigare. Och vi har ju, det finns ju rätt mycket kopplingar där.
Ja, Hans Rosling, som du han jobbar med.
Ja, inte direkt jobbar med, men okay. Vi stötte ju på varandra. Och han var ju faktiskt spännande nog min lärare när vi först när vi, innan vi skulle åka till Laos. Mm. Gick han en sån här kurs i u-landskunskap, u-landsmedicin. Och där, då var han lärare där, så att vi hade ju träffat på varandra under ganska många år.
Lärde du dig någonting liksom konkret av honom kring det här mediala och att förklara grejer? Och...
Nej, inte det mediala, men han var ju väldigt bra lärare på det här med hur man försöker få kontroll på vad är egentligen problemen i din befolkning.
Okay.
Han var väl en av de första som liksom tog mig över det där. Från läkare är man ju väldigt individinriktad. Och det är så det ska vara. Det är patienten som är i centrum, så att säga. Men när man går till epidemiologin och så är det väldigt mycket befolkningen som är intressant. Och han var nog den första som liksom verkligen visade på att då har man ett annat tänkesätt. Man måste tänka lite annorlunda.
Hade du inte blivit statsepidemiolog utan honom?
Ja, det hade jag nog blivit, men han hjälpte mig absolut en bra bit på vägen.
Mm. Jo, jag ställde ju frågan nu vad du får för frågor om boken. Och jag kan ju inte låta bli att ha några frågor om just liksom pandemin och strategi och så vidare. Jag hoppas du har överseende med det.
Absolut.
Du har fått den här frågan 1 miljard gånger, förstår jag. Men den absolut första tiden, den här våren, liksom, när det ska komma en massa folk från italienska Alperna och så vidare. Hur minns du den första tiden där?
Nej, men att det var ett... Liksom växte ju fram. Mm. Fanny och jag pratade rätt mycket om det, liksom det här med brytpunkter. Och det fanns ju ingen riktig brytpunkt, utan det här byggdes ju upp liksom dag från dag. Mm. Så när jag tänkte tillbaka på det efteråt så... När ändrar vi någonting eller när kommer vi på någonting? Nej, det finns inte riktigt någonting sånt. Utan det liksom, det gick så stegvis hela tiden. Mm. Så att det var, jag tror ju, hade man frågat vad i enskilt tillfälle så hade man nog haft svårt att säga att kommer det verkligen bli ännu värre, så att säga. Det hade man nog kanske inte riktigt kunnat acceptera då i det läget.
Kände du liksom, eller ni då, eller du som chef, kände du att ni var, låg ni liksom i täten hela tiden med information, eller halkade ni efter någonting?
Nej, jag tycker nog att vi låg i täten. Mm. Och det berodde mycket på att vi var ju de första som fick informationen. Vi var ju den som fick in den. Och jag tror också vi tvingades ligga i täten på grund av de här presskonferenserna. För det gjorde vi ju att vi liksom i princip varenda dag satte oss ner tillsammans, en ganska stor grupp av myndigheter, och gick igenom, okej, okay, vad har kommit in idag?
Mm.
Och gjorde den analysen hela tiden. Mm. Och det gör vi ju inte jätteofta annars.
Nej, men för att när jag tänkte tillbaka på den här första tiden så funderade jag liksom på, och det där är såklart kanske omöjligt att veta, men vissa grejer så här som jag tänker på med dig just så här, alltså det är envisheten liksom kring att det var en droppsmitta till exempel. När förstod du att du hade fel om det?
Nej, men jag hade inte fel.
Okej.
Okay. Dessutom är det här liksom en väldigt konstig uppdelning, och jag hade tänkt rätt mycket på det innan och pratat med Johan Giesek och andra, att vi har en väldigt konstig uppdelning i sjukdomar som egentligen kommer ifrån att hur man hanterar dem i sjukvården, men det är inte relevant ute i samhället.
Mm.
Utan det viktiga är inte om det är droppar eller om det är luft eller vad det är, utan det viktiga är var smittas man någonstans. Alltså okay. Rent fysiskt. Det är det som, för det är ju där man sätter in åtgärderna. Mm. Och när man då vet att de flesta smittas på arbetsplatsen, då försöker man få bort folk från arbetsplatsen. Och det är liksom egentligen inte intressant om det är liksom händerna eller luften eller dropparna eller som smittar. Det är inte det man behöver veta när man ska liksom designa bra åtgärder.
Nej, jag fattar.
Men däremot är det ju jätteviktigt i sjukvården där man har liksom andra skyddsbarriärer och sånt att jobba med.
Mm. Jo, men liksom om man hade Nu får ju du, jag är blott en simpel poddare och lekman, men jag bara tänker att om man tidigare hade förstått att det var luftburet, så att säga, då kanske du inte heller hade haft en så stivnackad inställning till munskydd.
Nej, men det har inte med det att göra, utan okay. Det är ju fortfarande så att munskydden, liksom i de studier som finns, inte har visat sig ha någon jätteeffekt och ibland ingen effekt alls. Och de var ju väldigt problematiska på många olika sätt. Så att det hade inte heller med det att göra, utan återigen så är det ju inte liksom, det är inte den här indelningen som är liksom en sjukvårdsindelning och intressant där. Det är inte den som är viktig, utan det viktiga är ju vilka åtgärder som möjligen kan ha effekt eller som inte kan ha effekt. Och vad kan man göra för att få ner smittspridningen på ett smart och bra sätt? Och då är den här uppdelningen ganska ointressant i de flesta fall.
Men när det gällde munskydden då ändå, även om, liksom, om nu hela världen jobbar med det och inte Sverige, det kan ju vara coolt förvisso, men skulle man inte kunna ta det säkra för det osäkra med det?
Ja, men det handlar ju återigen om, man måste ju försöka göra någon slags analys om vad kommer det att leda till, så att säga. Och då var det ju så att liksom, de är jättebra i hälso- och sjukvården, fantastiskt. Jag har ju gått runt med munskydd mycket själv. Mm. Men det gör ju också att jag förstår att det här med munskydd är inte lätt. De ska bytas varannan var tredje timme, man får inte röra vid dem. När man tar av sig dem så måste man veta exakt vad man gör. Måste finnas någonstans att slänga dem på ett rimligt sätt. Mm. Dessutom om man räknar lite på det, om man ska 10 miljoner människor, 3-4-5 munskydd om dagen. Man hamnar i någon slags miljardklassen på munskydd vi behöver varje månad. Så det finns ju många sådana aspekter. Plus det faktum att vi ju var rätt övertygade om att vi uppnådde samma effekter genom att säga att ni ska inte vara på jobbet. Ni ska inte gå ut om ni är sjuka. Mm. Ni ska hålla avstånd. För det är egentligen i grunden väldigt mycket mer effektiva åtgärder. Mm. För de här munskydden som man nu liksom tyckte att man skulle använda ute i samhället, de är egentligen inte täta nog att skydda dig mot virus.
Okay. Mm.
Utan virus går igenom dem, för virus är mycket mindre än de hålen. Utan det är ju de här munskydden som man använder i vården som är mycket tätare, som kan ge ett skydd mot en virussjukdom.
Ja, jag fattar. Ja, men jag läste någonstans, dina kollegor i typ Kanada eller vad det nu var, hade uppgivit att det ändå kunde hindra någonstans mellan 50-80% av liksom coronaspridningen. Men
nej, men det vet inte hur de har räknat då. Den enda som jag tycker är riktigt bra studien som gjorde i Bangladesh. Och då slumpar man munskydd till en by och en annan by hade man inte munskydd. Mm. Och då fick man runt 10% i skillnad.
Okej. Okay. Men till munskyddens fördel.
Men då hade man också gått ut till de här byarna som fick munskydd och gett dem massvis med råd om att hålla avstånd och massa annat också. Mm. Så man hade ju återigen gjort det som man gjorde väldigt ofta, att man gjorde väldigt många olika saker samtidigt, vilket gjorde det väldigt svårt att förstå vad det egentligen som hade effekt. Just dessutom var det ju så, om du tittar på de länderna som hade krav på munskydd, som Spanien och Storbritannien och sånt, så var det ju inte så att de klarade sig bättre där än vad vi gjorde i Sverige.
Mm. Men jag bara tänkte, för att i någon annan intervju eller vad det var, eller om det är i boken, så pratade du om den enda saken som du ångrar med strategin. Vad var det?
Nej, men det finns ju förstås mycket man kan fundera på efteråt, men den som vi redan då kände oss rätt osäkra på, att var det här verkligen klokt, det var ju det här med att hindra folk från att kunna besöka sina gamlingar på äldreboende. För det kändes aldrig rätt, utan det är ju väldigt viktigt att man kan ha kvar de kontakterna kanske de sista månaderna, åren av sitt liv. Och då det dessutom var så att liksom allt som vi fick höra när man hade gjort undersökningar om varför smittan kom in på äldreboende, så var det ju konsekvent personalen som hade haft med sig in. För det är ju de som är så nära. Och det är absolut inte att peka ut och skuldbelägga personalen, det handlar inte om det. Men rent praktiskt så är det ju de som är så nära.
Mm. Okej, det var personerna. Mycket timvick och alltså det var
hög rotation. Ja, men kommer man dit som besökare så sitter man ju på andra sidan bordet och liksom, risken att man ska smitta någon blir ju vansinnigt mycket mindre.
Mm. Men alltså jag hade innestan att vara med i någon filminspelning i Baltikum typ 2021 eller vad det nu var. Och då blev man ju topsad liksom morgon, middag, kväll. Och ett sånt system hade man kanske kunnat liksom rulla ut i samhället i stort också. Alltså innan jag går in till mormor på hemmet, så att säga, så hade jag kunnat bli topsad.
Mm.
Greenlightad. Nej.
Ja, om man hade haft resurser att göra det på ett rimligt sätt. Och liksom, sen är det ju så att du kan ju topsas nu och liksom en kvart senare så topsar du det igen och då är du positiv. Mm. Så det är ju också är inte något absolut skydd dig heller.
Blev du någonsin sjuk?
Nej, men jag testade positivt en gång.
Okay.
Men då var jag inte, åtminstone kände jag mig själv inte sjuk. Jag var möjligen lite små, väldigt små förkyld.
Ja, det var, alltså,
men då var jag ju vaccinerad 4-5 gånger och då var under omikron när man inte blev så sjuk de allra flesta.
Jag fattar. Jag fick det förra veckan. Det var nära att jag fick ställa in den här intervjun.
Just nu sprids det ju väldigt mycket. Så det är ju väldigt tur att så många är vaccinerade. Och ännu mer tur att det är en betydligt snällare virus vi har att göra med idag än vi hade under den första vågen.
Ja, det gick... För mig, jag blev sjukare, men det gick fan snabbt alltså. Mm. Under en vecka från positivt till negativt. Men du, apropå att du, huruvida du blir motarbetad och sådär. Du har ju verkligen blivit granskad. Tycker du att, har du blivit för granskad eller har du blivit lite för lite granskad?
Ja, men jag kan väl komma ihåg att jag tyckte väl ibland att granskningen tog över lite för mycket. Mm. Att man inte rapporterade så mycket om liksom vad vi höll på med och allt vad vi gjorde och sånt, utan att det blev väldigt mycket granskning och ganska mycket, ganska lite informations vidarebefordran.
Mm. Okej. Okay. Jag funderar liksom lite och nu blir det liksom som en metafråga, eller jag ställde metafrågan precis, men jag funderar på liksom, för när de tillsatte coronakommissionen, då hävdade de ju till exempel att FOM hade för mycket makt över liksom regeringen. Håller du med om den kritiken? Hade ni för mycket makt?
Nej, och jag tror inte coronakommissionen sa väl inte riktigt så, utan coronakommissionen sa väl mer att regeringen borde ta ett större ansvar för frågan, så att säga. De tror okay. Vi kanske lite grann från andra hållet.
De skötte över det för mycket på er.
Ja, och det håller jag inte med om, för att vi har ju en väldigt tydlig indelning i Sverige, mycket tydligare än i många andra länder ska jag vilja påstå, där vår makt så att säga är ju reglerad i lag från riksdagen. Mm. Och det var ju liksom inom det området vi jobbade. Mm. Vi var aldrig utanför det området. Jag är väldigt säker på. Så det var ju liksom aldrig en fråga om att... Och den uppdelningen är ju väldigt tydlig och ministrarna kan ju inte heller gå över den. Och vi hade ju dessutom, framförallt min chef, hade ju en väldigt nära dialog med regeringsrepresentanterna hela tiden. Så det var ju inte så att vi levde i olika världar där vi inte hade kontakt med varandra, utan snarare tvärtom. Mm. Och jag skulle nog vilja hävda att vi höll den här uppdelningen som är lagstiftad väldigt noggrant. Vi hade ju på bägge sidor jurister hela tiden som granskade precis vad vi kom ut med för rekommendationer och regeländringar och sånt. Mm.
Men det här liksom att det blev så för mycket eller för lite inflytande åsido så att säga, men det var ju ett extremt fokus på dig. Tycker du att ni kunde ha arrangerat det på ett mer liksom, skulle ni ha spridit ut arbetet lite mer från dig så att säga? Så borde du ha delegerat mer under den här perioden?
Ja, det var inte jag som delegerade, utan jag menar det här var ju liksom det uppdrag jag fick av min chef att vara talespersonen här. Men det är klart att, och det är jag säker på att många tänkte på myndigheten också, att visst, det hade kunnat vara bra om flera var inne. Samtidigt så fanns det ju en stor fördel med att vi inte var många, för att det gäller ju också att liksom kunna hålla en linje i de olika frågorna. Det var väldigt svårt att veta vilka frågor som skulle komma upp varje dag. Mm. Och då var jag ju unikt placerad, eftersom jag liksom, mitt ansvarsområde var ju väldigt mycket det här mitt i alltihop. Mm. Så det var väl också därför så att säga, för att kunna hålla den här linjen. Och sen kanske det inte fanns så många som tyckte det var så jätteroligt att stå där, framförallt i början när det blåste rätt hårt.
Mm. Ja, vilken av den där, liksom av all kritik du fick, vilken tog hårdast på dig?
Det var ju så mycket olika under olika tider och sånt. Det som var tråkigast var väl liksom de gånger när vi liksom hade visat lite felaktiga siffror, eller vad som upplevdes som felaktiga siffror, om man gick verkligen igång på det. Det kändes ju inte speciellt roligt. Vi försökte ju verkligen och vi la ner massor med tid på kvalitetssäkrade vi visade. Men någon gång så blev det lite fel, eller kunde uppfattas som lite fel, och det var ju, ja, det var inte speciellt skoj.
Mm. Jo, men en sak som sådär ganska ofta återkom, och jag tänker att det fanns liksom demonstranter kring det också, människor som tyckte liksom att du, eller det blev ju du som blev symbolen, även om det var myndigheten, men att ni liksom gamblade med folks liv. Låg det någonting i den kritiken, tänker du?
Nej. Det gjorde ju inte. Det var ju verkligen inte så att vi liksom gjorde någonting och hade i huvudet att det här skulle kunna orsaka x antal personers död. Absolut inte. Mm. Sen är ju liksom en hantering av sådana här händelser ju alltid full med osäkerheter. Mm. Och man vet ju aldrig riktigt säkert vad som fungerar eller vad som inte fungerar.
Nej.
Så är det ju. Mm. Men det är ju inte samma sak som man sitter där och liksom väger antal dödsfall med det ena eller det andra och sånt. Det handlar ju inte om det, utan man, hela tiden går man ju mot det som vi med hyfsat samvete kunde säga att det här är det mest effektiva vi kan göra just nu.
Mm. Men det här med flockimmuniteten då, för det är väl någonstans där jag kan tänka mig att man får de tankarna ändå. Det pratades väldigt mycket om flockimmunitet och rätt så sent också tänker jag mig att du pratade ändå om att flockimmunitet skulle inträffa innan vaccinet var på plats till exempel.
Nej, men det var väl ett ställe där vi misslyckades i vår kommunikation, tror jag, framförallt. För det handlar ju aldrig om att det här var ett mål på något som helst sätt. Däremot är det ju en aspekt på en smittspridning som är väldigt viktigt att hålla koll på. För att den, hur stor immunitet man har i befolkningen har ju väldigt stor betydelse för hur snabbt smittan sprids. Och det är ju självklart att om den ökar väldigt fort och att man då kan förutsäga att smittan kommer att minska ganska snabbt, väldigt snart, då kan man ju liksom ställa in åtgärden efter det på ett annat sätt än om man vet att det är fortfarande väldigt få som är smittade och det kommer att, liksom, kommer att se ut så här under en lång tid framåt. Och därför så behöver man ju liksom ha det med sig i sitt tänk, så att säga. Men det kan ju absolut aldrig vara ett mål att man vill att folk ska bli sjuka så fort som möjligt, för det kan ju ha extrema konsekvenser, det insåg vi ju alla.
Mm.
Så det handlar ju inte om det. Och sen var det ju så att vi överskattade, jag och flera med mig, överskattade hur snabb smittan var i början. Vi trodde ju att den var väldigt mycket snabbare än vad den var.
Mm.
Och det var ju inte förrän vi kunde göra de här studierna och gå ut i befolkningen och kolla som vi upptäckte att nej, det har inte alls gått så snabbt som vi har trott. Och så snabbt som vi då bedömde att den skulle kunna göra baserat på vad vi visste med liknande sjukdomar tidigare och sådär. Utan det här, speciellt det virus som fanns i första vågen, var inte alls så smittsamt som många experter satte siffror på, utan det var betydligt mindre smittsamt.
Mm. Jag ska snart, det passar inte mig särskilt väl att vara så här kritisk journalist, och jag ska snart släppa den rollen, men det var någonting med liksom en mailkonversation mellan dig och Finlands, din kollega i Finland, där det var liksom, min tolkning är att du säger typ så här, ja fast om 10% blir sjuka eller kanske till och med avlider, det kan vara en bra trade-off, eller kan du reda ut det där för mig?
Nej, men det var ju inte det. Jag menar, dels var det ju liksom en mening tagen ur en lång konversation mellan oss där vi ju hade den här diskussionen om vad kommer en flockimmunitet att innebära och hur snabbt kan den inträda.
Mm. Okay.
Så det var ju inte mer än så. Det var ju aldrig någon gamble med folks liv. Alltså.
Absolut. Okay. Inte. Mm. Jag fattar. Du, 2022 så kungörs det ju att du ska sluta som statsepidemiolog. Hur gick det till?
Nej, men det var väl så här att jag var ju ändå 65 eller nästan 65 vid det laget. Jag började liksom känna att jag skulle vilja göra någonting annat. Kanske något eller några år innan jag slutade jobba helt. Och alltid haft lite grann en ambition eller en intresse av att kanske jobba internationellt igen. Innan jag slutade. Och diskuterade med en del kollegor och en del i regeringen och liksom olika människor jag kände. Och då tog man en kontakt med WHO, med folk där som jag bland annat kände tidigare. Och de tyckte också att det var en bra idé. De behöver alltid mer folk att jag skulle komma dit, så som en definitiv förstärkning.
Mm.
Och då liksom satt vi igång den processen. Och då var det också ganska rimligt att jag steg av mina uppdrag. Det är ju svårt att var hög chef på en myndighet när folk vet att man ska sluta rätt snart. Så att då är det bättre att stiga av åt sidan och liksom låta någon annan ta över och gå vidare. Sen visade det sig att på något sätt så hade processen startat fel på WHO. Och så småningom gick den då i stå. Och WHO tyckte att vi ska börja om från början med vår riktiga process, så att säga. Och då hade det gått rätt mycket tid och både jag och myndigheten och liksom alla inblandade var rätt trötta på alltihop. Och då landade vi istället att nej, Men då stannar jag kvar med myndigheten och jobbar med internationella frågor där istället. Mm. Istället för att liksom börja en process som kanske skulle ta ett halvår till.
Men vadå? Tanken var att du skulle få någon slags gräddfil in, men det funkar inte.
Nej, inte en gräddfil, utan WHO har ju väldigt mycket det här konceptet att man kommer dit som så kallad sekonderad, att man blir utlånad. Och ganska många av de som jobbar på WHO är där i den funktionen. Mm. Och då erbjuder sig liksom staten Sverige om att vi skickar dit Anders Tegnell, vi betalar hans lön, men ni får liksom använda honom som arbetskraft, okay, så att säga. Mm. Och det var det erbjudandet som gick, men tyvärr gick det in lite fel i deras process. För de vill ju också ha koll, de vill ju inte liksom att vem som helst kommer dit utan vidare.
De borde väl rimligen ha haft koll på dig vid den.
Ja, och det var inte det handlade om, tror jag, utan det var ju mer att då ska liksom, det ska börja här uppe och det ska liksom utlysas och sen ska man kolla, finns det något bättre i Sverige, och sen ska man gå vidare genom alla olika steg.
Okay. Men känns det som ett liksom, var det lite genant för dig eller?
Nej, inte genant, för jag... Det var inte, liksom inte mig det drabbade egentligen, utan det var kanske genant för en del andra som hade stuckit ut hakan och sagt att jag gärna fick komma dit. För jag hade ju liksom, det fanns ett väldigt tydligt erbjudande både till Sverige och till mig om att komma. Okay. Så det var väl mer där som, jag kan väl, just då tyckte jag var rätt tråkigt, jag hade liksom ändå sett fram emot det här. Nu efteråt så är jag egentligen rätt nöjd, för jag tycker egentligen jag har ett mycket roligare jobb med det jag gör idag än vad jag skulle haft om jag skulle suttit på WHO.
Ja, men är det skönt att slippa personalansvar och vara liksom lite mer fri agent som jag antar?
Ja, jag tyckte det var också väldigt roligt. Jag menar, som vi pratade om tidigare, jag gillar verkligen att ha den där relationen och liksom det utbytet med människor. Men just nu där jag befinner mig i livet så tycker jag att det här är ännu roligare på många sätt, att jag liksom får jobba med den här typen av frågor och vara lite mer aktiv själv, så att säga, inte bara vara chef.
Och det låter också som att du har alltså flera olika frågor som du jobbar med parallellt,
ja,
eller?
Ja, och det gillar jag också. Jag gillar att hålla på med flera olika grejer samtidigt. Mm.
Hur länge ska du jobba?
Ja, jag har sagt att jag tar ett år i taget, så får vi se.
Mm, jag fattar. Du, en fråga som jag inte vet om du brukar få i alla intervjuer, men jag är nyfiken på vad du gör med din odlade chili.
Ja, men den går ju åt. Vi äter mycket chili i vår mat. Okay. Och sen ger jag ju bort barn och bekanta och sånt också. Mm. Så att den brukar omsättas hyfsat.
Ge mig ditt favoritrecept med den egenodlade chilin.
Nej, men curry.
Okej. Okay. Hur gör du din curry?
Nej, men liksom alla de, att liksom göra den här kryddblandningen själv från scratch på olika sätt. Och ha med sin egen chili i det. Det blir väldigt gott.
Okej, och sen så gör du en gryta på det bara.
Ja.
Kokosmjölk, lamm.
Kokosmjölk, lamm eller grönsaker. Kyckling. Mm. Rätt mycket lamm, vi äter rätt mycket lamm. Ja.
Både gott och nyttigt.
Mm.
Du, förutom att ta ett tåg senare i eftermiddag, vad har du att se fram emot?
Jag har ett antal olika projekt på gång. Det är både ett stort EU-projekt som för att stötta folkhälsomyndigheter i Afrika. Några mindre projekt direkt med lite olika afrikanska länder. Ja, lite samarbete med Chalmers och andra om matematiska modelleringar vid framtida pandemier och sånt. Ja, jag har mitt lilla smörgåsbord med olika saker att göra.
Mm. Tänker du att du har gjort världen till en bättre plats i ditt yrke?
Nej. Jag är lite svårt för den typen av ambitioner och sånt. Vi är alla små kuggar i någon slags maskineri. Och vad vi gör och vilken effekt det får har ju väldigt mycket... Kontexten betyder så extremt mycket. Det är väl liksom min grej nu för tiden. Att jag tror att vi ibland glömmer bort och tror att mycket saker är mycket mer isolerade än vad de egentligen är. Utan det är ju kontexten som är så extremt viktig för allt mellan om du blir en ny Tesla-person eller om du blir en statsepidemiolog eller vad det är.
Mm. Så du är en teamplayer helt enkelt?
Ja. Och framförallt så är jag väl ganska mycket inne på det där att man är där man är och försöker göra det bästa ur den situationen. Man kan liksom inte ha ambitioner som går utanför de förutsättningar som finns.
Ja, men jag tänker mig att när man blir läkare då har man väl ändå något slags ambition om att i alla fall, liksom, kanske inte föra hela mänskligheten framåt, men att i alla fall påverka några liv längs resan.
Jo, på individnivå, det gjorde jag ju säkert. Infektionssjukdomar är ju väldigt tydliga på det sättet. Man kommer in med en allvarlig lunginflammation och så får man några doser penicillin och så går man hem frisk efter 3 dagar. Det är ju liksom en fantastisk upplevelse att se det.
Men tvärtom, har det tagit livet av någon?
Nej. Nej, det är inte, infektion är ju inte heller riktigt på det viset. Nej. Det är ju, vi har ju, det är inte ofta man dör på en infektionsklinik. Det är det faktiskt inte. Nej.
Skönt. Du, nu ska du få gå, men innan dess så ska jag bara fråga, tv-serien House, är det sånt, gick du igång på den när det begav sig?
Ja, lite grann, för att jag tycker sen relevansen och det ja, kan man diskutera, det är lite väl vilt, men själva grundkonceptet tycker jag är spännande, för det ligger rätt nära sånt som jag har på med, just det här att lägga pussel och försöka förstå konstiga saker och hitta relativt enkla lösningar på dem.
Ja, det var det jag tänkte. Stort tack för att du kom.
Tack själv.
Ha ett otroligt 2024. Tack.
Detsamma.
Anders Tegnell, och boken heter alltså Tankar efter en pandemi. Ninni Westin, Kristoffer Triumf, ja, det är vi som välkomnar till ett nytt värvet år. Jag har en mycket god känsla inför det. Och tackar gör vi också Acast för att de huserar vår podd. Och jag vill gärna att du tar ett ögonblick nu och följer värvet på Instagram om du inte redan gör det. @varvet heter vi där. Puss och kram, vi hörs snart. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.